In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Du Fabian, ska vi säga något om Avanza och Knut?
Jaha.
Nej, vi gör inte det, va? Det är felakt.
Snipp, snapp, Knut, så blev slagan sluten om man säger.
Ja, situationen känns aknut hos Avanza. Nej, det har ju varit nästan någon slags ordvits-SM här på Twitter senaste dagarna. 6 dagar fick Knut behålla jobbet på grund av någon form av svartbygge. Han började riva huset fast han inte hade lov att göra det. Klantigt och återigen, det känns som att Avanza gör ju inte saker riktigt rätt just nu. Men vi ska inte prata om det, för det vore ju väldigt elakt att prata om det.
Men jag förstår inte alls grejen, så att FI tillät inte honom att vara vd för Avanza för att han hade svartbygge.
Ja, för att han hade fått betala de miljonböter på det där svartbygget. Och det verkar vara en trend. Jag ska inte påstå att jag är så inläst i FIs regler, men jag såg det samma med det att DI hade även rapporterat, alltså sen tidigare, att till exempel Jan Dinkelspiel tror jag fick jag igår i någon styrelse för att han hade p-böter som hade gått till kronofogden.
Det är jätteskevt.
Så det verkar ju vara väldigt...
om du jobbar för en finansiell firma och du kanske gjort något finansiellt brott som typ, inte fan vet jag, lura någon på en massa jäkla pengar... Eller gör
det tycker
någon...
du skulle vara meriterande.
Ja, kanske. Nej, men om man gör någon typ Bernie Madoff-scam, visst. Men om du har en p-boot, vad spelar det för roll? Jag vet inte, det är såna här lite red lines som jag inte riktigt förstår mig på.
Nej, framförallt kan man ju tycka att det är lite konstigt med tanke på att det finns ju flera bolag på börsen där flera styrelsemedlemmar väldigt tydligt har kopplingar till faktiska bedrägerier.
Ja.
Men där de kanske inte blir dömda, eller det var snarare liksom att ja, de sa inte riktigt som det var och sen så kollapsade den aktien. Men då blir det gråzon helt plötsligt, medan svårt en parkeringsböter verkar räcka till att bli av med sitt styrelseuppdrag. Så att, var försiktiga där ute om ni sitter i styrelser. Se till att betala era p-böter i tid. Men vi ska inte prata om det i veckan, utan vi fortsätter med våra rapportgenomgångar. Det kommer bli ganska mycket iGaming den här veckan. Evo har ju varit ute och handlat. Raketech rapporterar idag. Vi spelar ju in det här onsdag den 15 november. Släpper dock torsdag den 16 november. Sen kommer det bli lite drillersrapport till Svep, vet jag, har förberett. Och sen tänkte jag prata lite om ett gamingbolag också som har gjort bra ifrån sig. Men oavsett vad vi pratar om så ska man komma åt inte någon rådgivande rekommendation. Vi berättar bara om vår process och vi tänker, gör alltid din analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Vi har återigen med oss NordVPN som sponsor, och det betyder att du fortsatt också får ett kanonpris på tjänsten via vår länk nordvpn.com/marketmakers. Och den ligger förstås i avsnittsbeskrivningen, den länken. Och förutom den fina rabatten får du också 4 hela månader extra prenumeration helt gratis. Så vad väntar du på?
Ja, vi har ju pratat om att NordVPN är klockrent för att få roligare utbud från dina streamingtjänster. Men VPN, ja, det handlar ju också om säkerhet. Vill du kunna surfa säkert var du än är i världen och se till att din trafik verkligen är privat? Ja, då ska du såklart använda NordVPN, och det är ju såklart det självklara valet här. Man har gjort stora satsningar på både integritet och virusskydd senaste tiden, så NordVPNs säkerhet blir bara bättre och bättre. Och det bästa är att du inte heller behöver välja mellan snabbhet och säkerhet, för NordVPN är en riktigt snabb och smidig VPN-lösning.
Dessutom är det fortsatt 30 dagars pengarna tillbaka garanti. Så om du inte är nöjd så finns det absolut ingen anledning att tveka på det här. Vi säger stort tack till NordVPN. Ja du Fabian, vi börjar väl med lite senaste veckan i iGaming. Så att du skrivit som rubriker i våra anteckningar.
Ja men det...
Bring it!
Ja men det är så kul att vi kan sitta här och diskutera om ett ämne igen. Efter att vi har gått motsatt håll. Du var lite inne där i clean tech och jag var inne i dirty tech. Och det kändes som... Vi blev ju så... ovänner, så det är kul att kunna samsas om någonting igen. Men vi har ju sett här att Evos Karlsson köper aktier för, vad var det, 100 miljoner kronor. Vad tycker du om det här?
Vände hela börsen. Evo var väl upp 5% på det, och sen dagen efter kom det glada inflationssiffror och Knut fick avgå, och då fick det till glädjeskutt på börsen. Så att han ligger ju åtminstone mellan 5 och 10 miljoner plus på den där investeringen. Det får man ju gratulera till.
Ja,
tycker jag är ganska bra harvat för en veckas jobb.
Det är ju många som påpekar att senaste gången han köpte satt ju botten förra året. Köpte han väl för liknande summa, och sen dess är väl aktien upp 80% eller något sånt. Vad tycker du här? Är det ett bra tecken att han sitter och köper? Spelar ingen roll? Vad tycker du allmänt om insiders köp och sälj? Är det någonting man borde lägga mycket vikt vid?
Man brukar ju säga som så att det finns ju många anledningar att man säljer aktier, men det finns bara en anledning till att man köper. Så att köpa är väl alltid ett positivt tecken. Sen behöver inte det betyda att personen som köper har bra... en bra timing för det. När bolag själva återköper så brukar de ju vara ganska usla faktiskt med timingen till och med. Men nu är det ju då vdns egna pengar. Sen måste jag erkänna att jag har inte stenkoll så här i huvudet liksom på exakt hur stort hans innehav är. Hur stort då 100 miljoner är i förhållande till det. Karlsson äger ju extremt mycket aktier sedan tidigare också. Men det är intressant som du säger. Framförallt blir signalvärt lite kul eftersom, som sagt, han har varit duktig på att pricka botten förut. Men överlag tycker jag ju själv. Jag sitter ju på lite EVA-aktier som jag har pratat om tidigare i podden. Jag tycker att det känns som att aktien har blivit lite för billig. Den är ner under P/20 någonting nu på rullande 12, betydligt lägre framåt då. Så att, jag vet inte, jag kan tycka också någonstans att det känns som att någon form av botten borde vara satt här.
Ja, som vi pratar.
Men det blir lätt confirmation bias då, men jag ser väl det som positivt.
Ja, men som vi pratade om här om veckan, ser ju attraktivt värderat ut. EV/EBIT på 13, ett år ut är det väl. Så absolut intressant för så här snabbväxande bolag, även om det kanske har lite problem och lite skakigt. Men när det kommer till insiders, jag vill liksom lite där att jättebra om de äger mycket, för då är ni aligned som aktieägare. Ni kommer ju vilja... Ni har ju samma intresse, men jag ser ju nödvändigtvis inte jättemycket signalvärde att någon går ut och köper. Kanske om de har bra track record, som Karlsson har. Men annars tycker inte jag att det är så mycket signalvärde. Ja, de köper ju av en anledning för att bolaget går bra. Men bara för att du driver ett bolag eller är insider i ett bolag eller engagerad i ett bolag betyder inte att du är bra på värdering. Och det är det som skiljer liksom, de som handlar aktier och är investerare versus bara de som äger aktier. Är att du har en känsla för värdering. Och det här är ju rätt svårt faktiskt för de flesta att... Jag vet inte ens vad jag vill komma med den här utläggningen. De flesta är rätt mediokra investerare, vill jag säga. Oavsett om de driver bolag eller inte. Det var det jag ville komma fram till. Nu går vi vidare till nästa punkt. Gamla caset GAN köps upp för 100% premium ungefär. Bolaget som gjorde Player Account Management, mjukvara för iGaming och sports betting-sektorn. Vi hade ju med det i podden slutet på 2019 tror jag det var. Det var precis innan covid. Och caset här handlar mycket om att man skulle byta från AIM-listan i London till Nasdaq. Men bolaget nu som köptes upp var väldigt annorlunda från det som pratades om 2019. Väldigt distressed bolag. De tappade kunder, kontrakt, var inte lönsamma, noll tillväxt. Och köptes upp för PS 0,7. med enterprise value om 90 miljoner. Och köptes upp av japanska Sega Sammy, som har en relativt, faktiskt en relativt låg närvaro inom iGaming, liksom varken B2B eller B2C.
Ja, så det hänger väl ihop med Sega, gamingbolaget, eller?
Ja, gör det. Det är väl en sammanslagning av japanska Sega och japanska Sammy.
Ja, jag ser det här också nu. Det hade jag faktiskt helt och hållet missat. Lite intressant. Jag kommer återkomma faktiskt till Sega lite senare, eller gamingbolag i alla fall.
Ja, och
ett relaterat gamingbolag.
Ja, det de har är väl typ japanska slots, eller pachinko som det heter, med rätt låga synergier. Gans B2B, business to business ben, var ju liksom, det var ju rätt katastrof här mot slutet, bara slukade pengar. Men de hade förvärvat Coolbet, som man vill bete att se, sportsbok för 175 miljoner euro. Kraftigt överbetalt. Men eftersom bolaget handlades innan uppköp för 50 miljoner, så kändes det som en rätt bra deal här, att du kunde få enda sportsboken, som antagligen var värderat högre än hela GAN som bolag. Men det intressanta här är ju många iGaming-bolag rätt nedpressade. Sätter här någon typ av ribba för uppköp inom sektorn? För att GAN var ju rätt oattraktivt objekt. Kollar man på mer liksom attraktiva objekt, finns det då möjlighet att man ser dem köpas upp till liknande premie, kanske till och med högre premie? Och vilka objekt finns det som kan vara intressanta? Och först och främst är det ju Kindred såklart. De undersöker ju liksom strategiska alternativ. De har Corvex största ägare, aktivistfond. Och ja, det är väl rätt konsensus här att Kindred antagligen kommer köpas ut inom 1, 2, 3 år. Och sen ett annat bolag jag sett flytta runt i Twitter-sfären är Bragg. Bragg Gaming Group. Handlas till liknande EV som GAN. Men lönsam och växer. Och såklart då också attraktivt uppköpsmål för många bolag. Men rent allmänt tycker jag att det börjar bli en rätt intressant marknad här för de här nedpressade bolagen, när det börjar bli liksom konsolidering.
Verkligen.
Och sen innan vi hoppar in på RakeTech och RakeTechs rapport, jag tyckte det var intressant här att, jag har helt missat det här, men London noterade Flutter Entertainment, som handlas till EBITDA 13 för 2024 estimat, ska listas på New York Stock Exchange i Q1 2024. Och jag tycker det här kan ju vara rätt intressant att hålla under bevakning, i och med vad vi sett i liksom tidigare omlistningscase.
Ja, men precis. Vi har ju tidigare på den, det var några år sedan nu, vi pratade mycket tag om AIM to Nasdaq-listningar, som man pratade om. Så att man var på AIM-listan i London, som ju är ganska liten lista, jag ska inte säga oseriös, men det är mindre seriösa bolag där, kan man väl säga då. Det är en betydligt mindre lista helt enkelt. Och så listar de om sig till Nasdaq då, vissa techbolag och sådär. Men det här är ju från själva London-börsen väl, som går då till New York Stock Exchange. Men väldigt intressant. Det brukar ju kunna vara så att man får en lite bättre multipel när man är på amerikanska börsen. Speciellt den typen av betting och gamingbolag har ju fått ganska bra multiplar.
Ja, ingen vill ju, inga seriösa aktörer vill handla på London-listan, för det är ju så jäkla mycket skatter och grejer och stamp duty. Så att du torskar ju flera procent för att liksom lägga in en order.
Jag tänkte att jag skulle hoppa in till ett bolag som absolut inte har höga multiplar och som fick till och med lägre multipel idag. Och det är RakeTech, ticker RAKE. Trots att de senast var med i avsnitt 228, då gick vi igenom caset första gången och gick lite mer på djupet i det. Så det kan man ju lyssna på om man osäker på vad bolaget gör för någonting. Men jag tror att, och sen har vet att vi har uppdaterat kort om det några gånger sedan dess, men inga sådana regelrätta kvartalsuppdateringar. Det är i alla fall en affiliate-verksamhet inom iGaming. Vi nämnde ju det förra veckan bland annat också, när vi pratade om ett annat affiliate-bolag. Liknande bolag kan man nämna på börsen är Catena Media och Better Collective. De genererar helt enkelt leads som sagt för kasino, sportsbetting och annat. Sen har de liksom lite olika delar av det här. De har dels en affiliate-del, deras mest som har högst marginal, det är egentligen deras egna affiliate-verksamhet där de driver sajter som driver då in klick helt enkelt till kasinosajter och så vidare. Sen har de också sub-affiliates, det vill säga folk som ansluter till dem som driver egna affiliate-sajter. Det är lite sämre marginal, men det är annars en väldigt stor och bra växande del av det här, och betyder tryggare kan man väl säga. Och sen bygger de ju också det här som man pratar om, Affiliate Cloud, som är liksom en tjänst för att jobba med den här affiliate-verksamheten. Bolaget i alla fall, vi har ju pratat om tidigare, caset hela tiden vart egentligen att ja, det finns höga risker här. Och det finns vissa problem kanske. Och affiliate brukar ju ses som lite sådär flyktiga intäkter kanske. Men det handlas till alldeles för låg multipel för att man inte ska titta på det. Just nu är market cap under miljarden. Runt 750 miljoner om man ska vara lite mer exakt. Och det finns några tusen ägare på Avanza av det här. Men det är fortfarande ett ganska litet liksom, upptäckt bolag. Jag tror att det är två analytiker. Jag tror att det är Penser Bank och det är Nordea också som kanske följer. Lyssnade på Konfkål precis när ni kom in där, för de släppte ju sin rapport idag, så det är helt färskt liksom. Och på Konfkål kom det ju en fråga, och så tror jag det var någon som skrev en fråga i chatten också, så det var inte mycket aktivitet där. Tyvärr var det ingen som frågade de frågorna vi hade. Så det var lite synd. Nästa gång får vi registrera oss själva kanske som var med på Konfkål.
Men rent allmänt på nästan alla Konfkåls, jag tycker nästan det inte är värt att lyssna på de här Q&A längre. För att det är så många bolag där frågorna som ställs är helt värdelösa.
Nej, ibland är det ju mer värt kanske då att om man tittar på en tjänst som Quarter, nu är inte sponsrad av dem, men deras pro-paket, vet jag, då kan man ju söka och så vidare i transcript, så det går ju liksom fortare egentligen att scrolla igenom det eller söka igenom det man letar efter, om det har kommit frågor om det man själv har frågat om. I alla fall, Q3 då. Vad var det som var så uselt i den då, så att aktien föll 6%? Nu, det går snabbt här i och för sig i hockey. När vi skulle gå in och spela in det här precis, när jag satt och förberedde det här och hade rapporten liksom framför mig, då var aktien ner 6%, vilket gjorde att den då för året var ner 6,66%, alltså number of the beast, bara en sån sak. Det finns väl inget tydligt tecken att man inte ska investera i den här typen av aktie om den är ner så. Nej, skämt sig då. Sen var det ner 8% någonting, och nu har det vänt upp, så nu vid skrivande stund här, eller vad säger man, inspelande stund, så är den ju upp, ner bara någon procent sådär. Så det har återhämtats en hel del. Summa summarum. Aktien är ner lite grann på den här rapporten, trots att den såg väldigt starkt ut, till exempel omsättning, upp 65% för kvartalet. Men det var rörelseresultatet här, det minskade med 20%. Man är fortfarande ett positivt resultat, men det minskade rejält, och det är väl det här skon klämmer. Tittar vi däremot på samtliga tre kvartal som har kört i år, så är vinsten upp 8%. Inte jättestarkt kanske, men sett till att det är P8 just nu, så liksom, ja, så behöver man inte så mycket mer tillväxt för att det ska vara intressant. Men i revenue, eller omsättning idag, så gjorde de i alla fall all time high. Det är på högsta nivån någonsin. Den organiska tillväxten låg sagt på 65%, vilket är urstarkt. EBITDA växer 16%. Och man tror sig kunna hålla sin guidance man har, och till och med slå sin omsättningsguidance. Men kanske då att det är lite drivet inflation, kan jag tänka mig, att priserna generellt ökar, men att kostnaderna skenar med det. Så att det blir liksom, ger inte så mycket mer att man slår den guidancen. Men överlag tycker jag att man levererar fortfarande väldigt starkt. Affiliate-verksamheten, som sagt är det mest lönsamma, som direkta affiliates, går väldigt starkt. Man ser dock viss motvind på den nordiska marknaden. Kanske inte så konstigt, vi har ju pratat om det, att det är otroligt svaga konsumenter, både i Norge och Sverige, och till viss del kanske Danmark, men framförallt Norge och Sverige. Man provade sig på att göra radioreklam för första gången, sa man, och det var för casinofeber.se. Så om det är någon som har hört den, så är det Raketech ni har hört. Och där såg man då 50% ökad trafik till följd av det. Och Norden, kan tilläggas, är ju en marknad som står för närmare hälften av intäkterna. Nordamerika nämner man också väldigt svagt. Där backade man faktiskt i Q3, man omsätter helt enkelt mindre där nu. Och man gör vissa fokuserade insatser för att komma bukt med problemen. Men det intressanta tycker jag med det, och annat jag lyfter, det är för att vi tycker se de här problemen lite i flera bolag. Att Nordamerika har varit kanske inte riktigt så hett som man trodde för de här gamingbolagen, eller iGamingbolagen. Och det här är också i linje med tidigare rapporter där USA också backar. Så det är en jättesvår marknad, verkar som, för Raketech. Dock står USA bara för 5% av intäkterna, så det är inget jätteproblem. Det som är intressant egentligen med Raketech, som är liksom där de flesta har snöga just nu, det är ju den delen som bara heter Rest of the World. Här gör man lite Betsson. Betsson pratar ju om sitt, vad är det? Centraleuropa, eller Centralasien och Östeuropa, eller vad man säger. Och alla vet att det är Turkiet man säger. Men Raketech säger man Rest of the World, och Rest of the World är i princip Japan då, så vitt jag vet i alla fall. Det är just nu 40% av intäkterna, och det är ju det här Kazumba som man förvärvade för ett tag sedan, som har gått otroligt starkt. Men här har man haft lite problem. Eller problem, men lite motvind liksom i resultatet. Det handlar ju om den här earnouten. Så att, bara kort för den som inte vet. Man kan göra sådana typer av avtal. När man köper ett annat bolag, så kan man bestämma sig så kallad earnout. Det var ju väldigt populärt bland gamingbolagen, typ Embrace och så vidare, när de köpte ett bolag. Och då säger man helt enkelt att okej, vi betalar den här summan idag. Men så kommer ni också få, för att ni ska vara motiverade och fortsätta jobba hårt, så kommer ni få en viss procent på det som ni genererar framåt. Och jag för mig att i Kazumbas fall, vi pratade precis om det innan vi spelade in, att det var väl de multipel på EBIT som de genererade. Så de får helt enkelt tillbaka ett belopp. för det här förvärvet fortfarande, trots att det är redan inkorporerat i RakeTech. Och det har gått så otroligt bra för Kasumba, och avtalet var lite dåligt skrivet, så det finns ju liksom ingen övre gräns för hur stor den här earnouten blir, så den bara tickar på och tickar på, vilket gör att Kasumba-gänget går ju väldigt bra för, eftersom Kasumba går så himla bra, men för RakeTech så betyder inte det att man får så mycket tillbaks i dagsläget. Men det är intressant att den här beräkningen earnout nu snart är klar. Man slutar räkna här i december, som jag förstått det, och därefter ska earnouten betalas ut under 3 år. Man har ju reserverat pengar för hela tiden, men det är också det som slår mot resultatet, som jag tolkar det i alla fall. Man säger nu också att det eventuellt kan vara så att man gör en del av den här betalningen med aktier, vilket jag tycker är intressant. Men man säger att det kommer vi enbart göra om vi bedömer det som aktieägarvänligt, vilket ju också är då trevligt förstås. Så det skulle bli lite intressant framåt hur man sen ska betala ut där. Man har ju som sagt satt undan pengarna, och det slår inte mot cashflow just nu, men det kommer väl göra det framgent då. Så det här är det som har varit lite risken där, att det som kan hända då helt enkelt att Kasumba går jättebra just nu och bygger upp en jättestor earnout, och sen så kollapsar Kasumba och då har man inte råd att, eller ja, råd att betala ut har man göra, men då blir förvärvet helt plötsligt väldigt dyrt och dåligt. Men förhoppningen är väl att Kasumba ska fortsätta gå bra, och då är ju den här earnouten inget problem så fort den är klar liksom, nu när man slutar med den, så är det lugnt. Så jag tycker fortfarande att RakeTech är intressant, men måste kanske fortfarande ha lite tålamod här, och vänta in helt enkelt att de blir klara med den här earnouten, och att man börjar då casha in de här pengarna istället. Som Kasumba genererar framåt. Så jag tycker fortfarande RakeTech är intressant. Vi äger ju aktier i bolaget. Fritt kassaflöde kan nämnas, växer 15%. Tycker det kanske kan vara lite mer intressant att titta på just nu. P8 som sagt på rullande 12. Mitt estimat, vi ligger väl på någonstans kanske 6 för nästa år. Och direktavkastningen på 6% just nu. Så det är ju också ganska kraftig utdelning här. Man pratade lite om det där, huruvida bolaget ska dela ut eller inte, med tanke på att man ska betala en earnout. Men man sätter ju av pengar för det hela tiden, så det ska ju vara lugnt. Den andra halvan, man har delat upp utdelningen i 2 delar. Andra halvan ska betalas ut nu i slutet av november. Så det tickar in ganska snart. Så det tycker jag är ett väldigt intressant bolag fortsatt framåt. Just helt enkelt på grund av den här extremt låga multippen för någonting som växer väldigt fint ändå.
Ja, det är Kasumba. Det har ju verkligen varit en våta filten över RakeTech det senaste året. Men Kasumba, det är lite av deras kronjuvel, känns det som, för det fortsätter ju ha väldigt stark performance. Så att det, liksom
det måste
lite
ju gått otroligt mycket bättre än vad de någonsin kunde tro. Annars har de inte skrivit sånt avtal heller, att man har okappad earnout.
Ja, jag tror att det var väl typ 2 miljoner man betalade upfront, 2 miljoner 2021 och sen uncapped fram till 2024. Baserar den performancen på. Och det är väl där det har dragit iväg, enligt senaste rapporten. Det är väl runt 40-45-6 miljoner som
Det börjar bli ett par årsvinster som ska betalas ut.
Exakt, som kan summa bli ägd nu. Så det ska bli väldigt skönt att kunna liksom beta av den. Och jag tror 15 av dem ska i alla fall betalas under 2024 och sen resten successivt till 2026. Men lyssnar man på management, och ja, man kan aldrig lita fullt ut på management, men de är väldigt säkra här att cashflow täcker earnout sen, och att liksom troligtvis kommer det inte ske någon särskild utspädning. Och som du säger, de kan ju välja här mellan de vill betala cash eller betala aktier. Det är ju såklart väldigt skönt för bolaget ifall man faller kort, men jag tror att de flesta investerarna här hellre vill se att de får cash än att få aktier och se sig själva spädas ut. Allmänt, bolaget som du säger är otroligt billigt. Om man kollar på free cash flow istället för earnings framförallt. Om inte jag liksom räknar helt åt helvete i mitt huvudmatte här, så handlar det om till free cash flow yield på typ 20%, vilket är rätt trevligt. Såklart är det här den billiga värderingen på grund av just Kasumba, och mycket av det här, det de tjänar kommande åren kommer gå till Kasumba. Men det visar ju vad deras earnings potential är. Och framförallt att Kasumba och resten av bolag fortsätter leverera. De har ju 3 ben nu för tiden. Förr i tiden handlade de bara affiliates marketing. Nu har de min sin sub-affiliate, som är liksom ett SaaS-ben i stort sett. Det blir Fortnox, typ Fortnox Lite. Det pumpar ju på riktigt bra. Sen har de ju sitt lilla betting-tips-ben som, jag vet inte riktigt varför de har det. Det känns sjukt weird. Men i alla fall, alla de här benen tillsammans gör ju att framtidsutsikterna för RakeTech tycker jag känns jättespännande. Om de bara kommer över den här lilla tröskeln med Kasumba, som jag ändå tycker återspeglas i aktiekursen. Jag kan alltid ha fel, vad vet jag. Men det känns som det återspeglas. Och som du säger, det är några årsvinster de behöver betala. Men sen efter det är det ju fritt fram. Så det känns i år, 2024, får det ur vägen och så är det ju liksom fritt fram för RegTech.
Ja, ska vi hoppa in på ett litet oljerapportssvep eller drillersvep?
Ja, det tycker jag. Och först och främst, Borr har ju inte rapporterat än. Det rapporterar nu när ni lyssnar på det här, men inte när vi spelar in. Så det är ju inte med drillersvepet. Så jag tänkte ta en liten uppdatering om det nästa vecka. Men alla andra drillers har i stort sett rapporterat. Så den stora frågan här nu är ju, innan vi hoppar in på rapporter, är det dags att bli bearish drillers? Är marknaden över? Det har ju varit lite av ett svagare kvartal. Man har ju sett lite, liksom day rates har inte dragit iväg lika mycket som de gjort tidigare. Det har varit lite platt. Det har varit en svacka helt enkelt. Det finns ju folk också som pratar om att management för de här bolagen är väldigt bullish. Och det var de ju också i toppen av förra cykeln. Har vi peakat igen? Och då tänkte jag, det är väldigt mycket som skiljer då från nu. Och jag har tagit upp många av de här punkterna innan. Men det är spritt över flera avsnitt. Någon som man kanske missat, någon som är liksom lite dåligt att gå igenom. Jag tänkte sammanfatta de här bear-punkterna lite innan vi dyker ner i rapporterna. För det är rätt bra att ha med sig. Cykliska bolag och bullmarknader och bulltrender går ju aldrig spikrakt uppåt. Det är ju upp och ner och upp och ner och upp och ner. Men förhoppningsvis så trendar det uppåt över tid. För det första, när shale-revolutionen inträffade, det var som mitten på 2010-talet, så kom ju de, för det första var ju peaken på offshore-marknaden, investerat jättemycket där, och sen kom ju shale-revolutionen, och det är i stort sett att du hittar jättebillig olja on land, det var lägre kostnad med snabbare payback, du fick en liksom över 10% IRR på $50-55 fatet jämfört med $65-70 fatet för deepwater offshore. Och det är såklart väldigt stor prisskillnad. Det innebär att shale hade en stor kostnadsfördel och man hade även så kallade DUC-lager, drilled but uncompleted wells, som innebär att det är bara mycket billigare att liksom drilla där också. Men idag, eftersom du hade den här otroligt stora bear-marknaden, du var tvungen att scrappa så mycket, så har många offshore-projekt en break-even på $30-40 fatet. Det är som vi har pratat om, det är ju lean and mean nu för tiden. Och det här är ju lägre än shale. Så shale kan inte komma där som ett hot längre mot offshore. Den korta investeringscykeln för shale satte också pristak på oljan förra cykeln. En källa kunde kosta 7-10 miljoner och börja producera inom några månader. Och det är såklart, behöver du investera så lite och producera så snabbt, varför ska du inte gå på det? Dessutom fanns det stor tillväxtpotential. Det var liksom endast i Permian Basin så adderade man cirka 3,5 miljoner fat om dagen sedan 2016. Och när oljepriset gick upp kunde liksom shale snabbt skala upp för att möta efterfrågan. Och det här var ju såklart inte bra för offshore som inte kunde skala upp så snabbt. Men nu ser man att shale rullar över, det vill säga produktion avtar, Permian har peakat, det finns ingen annan liknande play eller lågt hängande frukt för sektorn som under 2010-talet. Lyssnar man på conference calls för till exempel offshore, så är det ju deepwater i framförallt Brasilien och Guyana, Namibien, Suriname och så vidare som är det inkrementella utbudet. Och just nu är onshore inventory lägsta sedan juni 2014. Och man har svårt att fylla på det här för man hittar liksom inte tillräckligt lönsamma ställen att göra det på. Sen oljejättar och E&Ps, de bara brände cash som satan under shale-revolutionen. Samtidigt som man försökte betala ned skulder och ge utdelning. Och här fanns det inte utrymme för miljardprojekt som liksom deepwater drilling. När man kunde investera 10 miljoner som sagt och få avkastning på några månader inom shale. Och idag ser vi faktiskt motsatsen här, att de här oljejättarna och E&Ps, de har väldigt hög FCFs generation, alltså genererar jättemycket free cash flow. Och det gör ju att de kan finansiera offshore-projekten internt. Och utöver det här så finns det ju nu ett premium på på energisäkerhet och många länder vill ju nyttja sina offshore-resurser. Det är ju så att olika länder har ju olja på olika plats. Så har du olja fast det är offshore, ja då kommer du antagligen vilja utnyttja det här för att ha din egna källa till energi. Det är ju liksom en geopolitisk anledning bakom det som vi har sett de senaste åren. Utöver det här så fanns det också cirka 50 floaters under uppbyggnad från ordrar mellan 2011 och 2014. Och de här skulle ersätta gamla riggar, men det innebar ju också att det fanns ett supply overhang i flera år då det fanns för många riggar jämfört med efterfrågan. Eftersom när en tas online så är det inte så att man scrappar en liksom äldre direkt, utan de här kommer ju finnas båda på marknaden över en viss tid. Och det innebar ju att överkapacitet var ett väldigt stort problem. Men idag har all överkapacitet scrappats. Det finns inga new build beställningar och estimerad kostnad för jackups, alltså det Borr håller på med till exempel, de som är shallow water, är några hundra miljoner, och kollar på deep water floaters, alltså båtar ute på vattnet, så är det uppemot $1 miljard. Dessutom är det väldigt ofördelaktiga villkor för att bygga de här, till exempel att de måste lägga en jättestor insats.
Kan man summera ihop allt du har sagt egentligen är att skillnaden mot 2010-talet när shale kom var att då var shale ett väldigt egentligen ekonomiskt attraktivt alternativ, och det är det inte idag. Och samtidigt har det problem på offshore att det finns helt enkelt inte, det är inte längre någon oversupply, det finns ingen liksom, inget nytt som kommer in och det är alldeles för dyrt, så att man är mycket mer beroende egentligen av den offshore som finns. Det är egentligen det du säger, eller hur? Vilket ju är positivt för offshoren.
Exakt, exakt. Och man ska komma ihåg att cyklisk industri, ju tidigare i cykeln man är, desto dyrare ser ju också bolagen ut. För de har inte ännu börjat producera liksom vinster och inte nära peakvinster. Och det här är ju någonting som man ofta teoretiskt vet om, men kanske glömmer bort eller inte tänker på. Utan man sitter och kollar jämför med kanske bolag som inte är ekvivalenta delar av, eller liknande delar i cykeln. Och säger, det här ser ju mycket billigare ut än där. Ja, men det är inte samma cykel vi pratar om. Det är också något som är rätt viktigt att ta med sig här. Att bara för att det kanske har lågt PE eller högt PE betyder inte att det är billigt respektive dyrt. Man måste tänka efter varför. Men till rapporterna. Jag tänkte istället för att lista en och en som vi gjorde förra kvartalet. Det blev liksom lite kaka på kaka, mycket samma grej. Så tänkte jag bara ha ett svep om vad i stort sett alla bolag säger. De säger ju väldigt liknande saker. Jag tänkte ta här Valaris rapport som grund. Och Valaris är det här stora kvalitativa bolaget där de har massor med olika, de har båtriggar och shallow water riggar och allting, men rattas av lite halvdana personer. De gick ju konken förra cykeln, kom tillbaka, drivs ju av några distressed gubbar, och de kanske inte är tillräckligt aggressiva som det ska vara en bullcykel. Där har ni bakgrunden. Men Valaris hade väldigt bra Q3-call angående efterfrågan på riggar, utbudet och day rates, vilket jag tycker man kan lyssna på om man inte riktigt förstår vad som händer i marknaden. Det första är att de nämner att vid $70 fatet på Brent så är 85% av outvecklade offshore-reserver lönsamma, vilket är i linje med forward-priser för olja. Alltså om 5 år så förväntar marknaden sig att Brent kommer handlas i $70 fatet. Och det är faktiskt relativt positivt, för då är ju 85% av outvecklade offshore-reserver lönsamma. Samtidigt som, jag tror det många tänker det här är att ju högre priset på olja är, desto bättre. Och det är absolut inte så. Du vill inte att oljan ska gå för högt. Du vill att oljan ska vara tillräckligt högt för att det ska vara väldigt attraktivt att borra på till exempel de här outvecklade offshore-reserverna. Men absolut inte tillräckligt högt så att stater och de som styr vänder huvudet och tänker, oj, det här är inte bra. Det här ser ju folk när de sitter och pumpar olja till sin bil, att priserna går upp och det påverkar ju ekonomin och liksom hur mycket maten kostar. Du vill absolut inte nå den punkten, för då kommer det ju liksom slå över till att det blir potentiellt väldigt negativt. Du ser windfall profit taxes, som i och för sig inte handlar så mycket om offshore-marknaden och oljeservicer, utan snarare när det kommer till oljebolagen. Men det är ändå ett område du inte vill hamna i, för du kan ju också se price caps, du kan se nationalisering, någonting du tänker, ja, det kommer aldrig hända i väst, men det är beror bara på läget. Alla länder är benägna att nationalisera om det är i, om de tror att antingen i sitt egna intresse eller i befolkningens intresse. Så det finns lite av en överundersida du ser på oljepriset. Över 100 är inte nödvändigtvis bra. Så att många kan ju tänka 70, det låter väldigt lågt. Det är inte nödvändigtvis negativt så länge det är lönsamt att borra. Har vi det ur vägen. Dessutom förväntas offshore upstream capex växa med 8% CAGR till 2026. Vad betyder det här? Ja, det betyder i stort sett att oljebolagen vill investera mer i offshore. Vilket såklart är uppenbart med tanke på att det är det här som är lönsamt nu till den. Och vi ser spelare som Brasilien, du spelar i Medelhavet och i Västafrika som behöver liksom en tvåsiffrig mängd riggar nu. Och jag menar, det finns inte så många riggar i världen. Det är väl några hundra av varje typ som du kan få tag i. Alltså om det är en floater ute mitt i havet eller en shallow water typ. Alltså jack-up rigg. Så tvåsiffrig mängd riggar låter ju lite, men det är rätt mycket. Så utifrån marknadsoutlooken kommer alla så kallade stackade riggar. Och så går in på vad det är. Och alla stranded new builds. En stranded new build är ju en, liksom, ett nybygge från förra cykeln som sitter på en shipyard som fastnade där när cykeln gick ner.
Som inte behövdes när det väl var färdigbyggt.
Exakt. Och i den globala flottan behövs liksom allt det här, allt som sitter på sidlinjen för att möta efterfrågan. All kapacitet kommer antagligen slukas redan under 2024. Och det här är inte bara Valaris som säger det, utan det är Rig och det är, jag tror det var Noble och Diamond Offshore och alla de här lite mindre spelarna också är otroligt säkra på att det här kommer försvinna väldigt, väldigt snabbt. Och som sagt, det finns noll ytterligare utbud på horisonten för ingen vill bygga nya just nu. Det är väldigt disciplinerat. Och jag tror det var, jag tror också det var, nej, det var ODL, det var Odfjell Drilling. Alltså inte Odfjell Technology som vi pratade om förra veckan. Som säger att, det var vd som sa att han har aldrig sett liknande utbudsdynamik på offshore-marknaden. Samtidigt som alla aktörer är så disciplinerande. Och en anledning är för att det inte finns så många spelare längre. Alla har färskt i minnet vad som hände förra cykeln. Och med disciplin menar jag att du inte skickar ut riggar till för låg dayrate, för du sänker ju hela marknaden. Du vill ju att, och en dayrate är hur mycket det kostar för att hyra de här riggarna varje dag. Du vill ju såklart som bolag att det här ska upp i taket så högt som möjligt. Så du är disciplinerad på att inte skicka ut för billigt. Samtidigt som du är disciplinerad att inte sitta och börja bygga i onödan. Nu är det inte ekonomiskt att bygga, men du vill ju hålla ifrån det så länge som möjligt. Så att det blir en spelteoretisk grej. Vad heter det? Prisoner's Dilemma, liksom. Om ingen tjallar så har ni det bra. Eller om båda tjallar kanske ni har lite bättre. Men det värsta är om en tjallar och en inte gör det. Det här var en snabb grund. Vad var det? Nekettan, grundekonomisk genomgång.
Den tackar vi för.
Ja, inga problem. Och sen har du det som är stackat, och framförallt det som är så kallat cold stackat, det vill säga liksom riggarna är helt avstängda, ingen som jobbar på dem och så. Det krävs en del investeringar för att få igång de här igen. Därför sitter gärna bolagen som har dem på dem, låter dem vara avstängda tills de får ett väldigt attraktivt läge. Och det är också en del av att disciplinera det här. Du gör inte liksom allting bara för att få igång alla riggar som har varit nedstängda. Valaris till exempel, de reaktiverade nyligen en rigg för 90 miljoner dollar som kommer generera 215 miljoner dollar inom 3 år. Det är 70% IRR. Det är väldigt få projekt i hela världen du kan få en sån bra avkastning på. De menar också att den här riggen har potential för 90-100 miljoner EBITDA per år de kommande 20 åren innan den behöver liksom scrappas. Med minimal capex. Så sån typ av avkastning kan du få om du är disciplinerad, sitter och väntar. Men det visar ju också på liksom lite vart man är här i den här industrin. Vilka avkastningspotential de här bolagen har. Om de har rätt tillgångar. Valaris anser också att leading edge day rates, alltså bästa day rates på marknaden. Kommer liksom öka från att vara cirka ett år, 18 månader, upp till 2-3 år. Och sen när du går förbi 3 år, kanske 5 plus år, så kommer alla bolag vara villiga att ta liksom lite lägre rates. Men det är såklart att det här är väldigt positivt för bolaget också. För då kan du garantera kassaflöden till dina investerare över längre tid. Jag tror att många investerare är nöjda med att ta lite lägre rates för att garantera 5-10 år av de här kassaflödena. Och dessutom gör man det också för att man vill säkra 100% utnyttjande av sina tillgångar. För då maximerar det också kassaflöden. Producenter vill ju också hellre skriva på längre avtal snarare än att vara säkra på att de får tag i riggar, snarare än att day rates går till himlen på korta kontrakt. Så där är faktiskt en win-win för bägge parter. Och du ser nu också att det är flera bolag, bland annat Valaris, som börjar göra buybacks, som har gjort lite buybacks tidigare. Än så länge är det 4% av market cap. Och det här är antagligen rätt lågt jämfört med vad vi kommer se i 2024-2025. Men de guidar själva för att EBITDA ska vara typ 4 gånger högre än 2023. Så att då lär ju buyback stiga rätt ordentligt. Man pratar även om framtida utdelningar, specialutdelningar och så vidare. Och jag tror väl att det kommer vara en väldigt stor potential här för många bolag att kunna dela ut väldigt, väldigt mycket pengar. Lite det man har sett med till exempel kolbolagen, som är en tidigare del av cykeln. Du ser väl att Peabody, som vi haft i podden tidigare, de har köpt tillbaka cirka 20% av sina aktier i år, om jag inte missminner mig. Och det är väl liksom lite där man tror att drillmarknaden kommer hamna till slut. Men det är också viktigt här att tänka på att offshore-projekt med längre cyklar än till exempel shale också tar längre tid att materialiseras. Det är ju mer komplext arbete, det är mer pengar. Istället för 10 miljoner kanske vi pratar 100-1000 miljoner. Och en del av trade-offen här är att man kommer att ha kvartal då inte så mycket händer, eller det verkar kanske som det backar lite, utbyte mot längre varaktighet i cykeln. Och det är därför också till exempel det är intressant att kanske vara exponerad mot både deepwater och jackups, som till exempel borrar Transocean eller Valaris. Det är mer deepwater, borrar mer jackups, för ju närmare land du kommer desto kortare blir cyklerna och desto kortare blir investeringsprocessen, och därför kanske du får liksom lite starkare momentum i början. Även om du kanske ser starkast momentum i slutet i deepwater. Tänkte bara prata lite snabbt om Transocean här innan vi hoppar in på borr. Transocean pekar på att igen att det är Nigeria, Brasilien, Angola, Namibien och andra länder liksom som kanske inte traditionellt är oljeländerna, som kommer vara källor för efterfrågan på riggar framöver. I alla fall inkrementella riggar. Det är de som kommer vilja ha de här riggarna som finns ute nu. Och de liksom instämmer helt med Valaris att den kapacitet som finns på sidlinjen nu kommer slukas under 2024. Och de ser ju att det här kommer sätta fart på day rates. Det har varit som lite av en våt filt under året på day ratesen. Så fort riggarna på sidlinjen försvinner kommer momentum börja accelerera igen. Och framförallt
inte så rimligt, eller ganska rimligt på att om det inte finns någon kapacitet längre, då kan du ju förhandla vilka priser du vill.
Exakt, så är det ju. Och under 2025 och framåt så börjar man se enormt ökad efterfrågan. Så lite som vi pratade med Odfjell Technology, 2023 har varit lite av ett mellanår. Det är egentligen inte någon överraskning i sig. 2022 var ett rätt, man kanske tog ut lite förskott där. Men 2024-2025 kommer nog vara väldigt annorlunda. Och innan vi hoppar över till det du vill prata om, tänkte jag bara att prata lite snabbt om borr här. Borr har ju inte rapporterat när vi spelar in det här, som sagt. Men de refinansierade ju här om veckan eller några veckor sedan. Och det är faktiskt rätt många, för jag har fått in rätt många frågor om det. Vad jag tycker om det, liksom om det förändrar någonting i caset. Så jag tänkte bara snabbt, vi kan avhandla lite om refinansieringen. Det är egentligen att de har ju en skuld. De vill inte betala av hela skulden just nu. Så att de går ju till någon som lånar ut och frågar, hej, kan vi förlänga den här skulden? Och då får de liksom lite olika termer de behöver förhålla sig till och så liknande. Och det är ju det refinansiering är, för de som kanske inte är 100% med på det. Men enkelt så handlar det om två trancher, eller två liksom lån. Det är en som har maturity 2028 och en på 2030. Yielden på båda är cirka 11%. Och det här är såklart mycket ränta. Det är cirka 150 miljoner. Men man ska tänka på att...
Om året,
såklart. Och såklart. Man ska tänka på att pengar har blivit dyrt senaste tiden. 5% av det här är ju riskfri ränta. För bolaget är det ju väldigt bra att dels skjuta upp de här maturities. För att under den här tiden, tills de behöver betalas av, så kommer ju cykeln ha kommit igång. De kommer ju ha fått igång sina cashflows och så vidare. Så att antagligen kommer det vara mindre problem. Du vill ju också... Det är liksom lite som man säger att sälj en aktie när du kan, inte när du behöver. Det är lite samma sak med dina skulder. De behövde ju inte refinansiera i år. Det kunde vänta. Men det var väldigt bra att ta tag i det här nu. Får det överstökat, för det har också legat lite som en blötfilt. Speciellt efter förra året när man väntade liksom in i sista sekund. Det som är intressant här, kollar man då och jämför de här refinansieringen med andra i sektorn. Till exempel Tidewater och Transocean. Så har ju Borr faktiskt fått en bättre deal. Och det är ju väldigt, väldigt positivt tycker jag. Däremot gjorde de igen 50 miljoner dollar riktade emission. Det är inte bullish. Men man får bara hoppas att de inte gör det, behöver göra det igen. Det som är intressant här är att kolla på vad till exempel ratinginstituten ger för betyg. Istället för att bara lyssna på någon random kille i en podcast. Fitch ger Borrs skuld en B-rating, vilket absolut ska tas som godkänt. Och anledningen varför de gör det här är att de anser att Borr kommer ha en stark omsättning kommande kvartal och år. Day rates och utilization, alltså användning av riggarna, har stigit year to date. De är ju helt slutsålda. Det här kommer antagligen fortsätta stiga med tanke på de nyligen signerade kontrakten man har sett då dayrate stiger och att man har flertalet nuvarande kontrakt som kommer resignas och antagligen kommer det här också vara högre om man kollar trenden. I Q2 hade man en backlog på 1,9 miljarder varav 800 miljoner kommer realiseras som intäkter under 2024 och 630 miljoner under 2025. Och det här är cirka 86% respektive 62% av Fitch omsättningsprognoser för Borr 2024 och 2025. De anser att det här substantiellt sänker risken att man inte kommer lyckas betala av skulder och generera positivt free cashflow. Och de anser också att Borr kommer generera positivt free cashflow från och med 2025. Dessutom har Borr högspäckriggar med snittålder på 6 år. Och det här innebär att de kommer att ha relativt låg run rate capex, cirka 30-40 miljoner om året, vilket är liksom bland lägsta i branschen. Och framförallt kommer de kunna ta på sig flera typer av komplexa projekt i en väldigt diversifierad geografi, vilket många andra aktörer kanske inte kan bidda på. Och det här gör ju också att liksom specialisering och nischning och komplexitet gör ju att du kan ta högre rates. Borr har också en diversifierad kundbas, vilket de ser otroligt tycker är väldigt attraktivt. 36% av backlog från Americas, 15% Västafrika, 20% Sydostasien, 29% Mellanöstern. Varav 40% ungefär är internationella oljebolag, 60% nationella. Så det är väldigt bra spridning. Men cirka 20% av intäkterna under 2023 är från mexikanska Pemex. Vilket Fitch ser som en negativ grej. Pemex är under så kallad financial distress, det vill säga de har det lite jobbigt finansiellt och de har en historik av försenade betalningar. Och Borr har väl kontrakt med dem till början på 2025, har jag för mig. Det här offsättas till stor del av starka relationer med Saudi Aramco, Qatar Energy samt flertalet europeiska majors. Och man kan jämföra den här B-ratingen med Valaris, som vi nyss pratade om, som har en B-plus rating på skulden de precis tog. Och det här är främst på grund av starkare likviditet. Valaris har ju lägre skuldsättning samt större diversifiering av tillgångar. De har ju liksom riggar som kan vara ute på vattnet och liksom närmare in mot strand och så vidare, medan Borr har ju bara en typ av rigg. Men Fitch pekar också ut att det här är ju trots att Valaris har betydligt äldre tillgångar med lägre kvarstående livstid eller att de kommer behöva substantiellt högre investeringar för att hålla sig igång. Så det är någonting att ta med sig också. Jag tycker också intressant i den här Fitch-rapporten är att man antar till exempel 92% utilization och 120k day rates 2023 och 2026, vilket faktiskt är lägre än vad Borr har idag. Man påpekar också att Borrs riggar nyligen värderades av tredjepart till $3.4 miljarder, vilket alltså är högre än dagens enterprise value och cirka hälften av new build pris. Så det sammanfattar liksom lite av veckans rapportsvep inom riggar. Veckans riggsvep.
Riggsvepet. Ska vi dra en snabb vad heter det? Innehavsförteckning också. Jag äger ju aktier i Borr av det här. Vad äger du aktier i?
Jag äger endast aktier i Borr. Jag tycker dock man har fått riktigt attraktiva lägen i till exempel Transocean. Senaste...
Ticker rig.
Jättelätt att komma ihåg. För du har ju sett att du har ju fallit från liksom 8,5, 9 ner till 6. Och på vad då? Ja, det har varit liksom lite svagt kvartal. Det är ju väldigt volatil bransch. Men jag ser väl att jag är redan en ultralevrad spelare. Jag behöver inte två i portföljen.
Jag tänkte hoppa vidare. Apropå volatila marknader. Någonting som varit väldigt volatilt senaste tiden är ju spelbolagen. Apropå det här med uppköpet av GAN av Sega. Och nu tänkte jag prata just om den typen av gaming som Sega håller på med. Det vill säga dataspel och mobilspel också förstås. Det känns som det är tufft överlag för små spelbolag. Embracer stänger ju studior på löpande band. Men det är inte bara de som har problem, utan det är många andra mindre studier. Så det är inte liksom ett Embracer-relaterat problem bara, utan det är branschen i stort. Om man tänker till det här mobilspelsbolagen och de här UA-drivna bolagen, alltså som köper sina spel väldigt mycket. Då tänker jag till exempel på bolag som Mag Interactive eller G5 och så vidare. Där tycker jag också att de lyfter mycket det att det skulle bli bättre tider nu för att konkurrensen minskar. Många konkurrenter slår igen och satsar mindre, då kan de som har kassa satsa mer. Men jag tycker inte riktigt man ser den här... jag tycker inte riktigt man ser att de har börjat få betalt för de investeringarna än. Och tittar man på vanlig gaming som sagt, så ser det också svett ut för många bolag, framförallt mindre studier. Så jag tror att det man ska äga framöver i den här sektorn känns ju framförallt att det är de stora bolagen med de stora starka varumärkena. Ett intressant exempel där som jag inte ska gå in på djupet på, men det är ju Take-Two Interactive som ju faktiskt sagt att de ska utannonsera äntligen GTA 6. Den första trailern ska komma i december, tidigt på december, och den här aktien lär ju ralla rejält på det. Den gick ju upp tror jag 5-6% bara på att de sa det, och finns ju lite chans att man ser något liknande som när typ Cyberpunk eller så skulle säljas, att det liksom går lite segt rally ända fram till släppet. Så det tycker jag kan vara intressant att titta på. Det kommer ju, känns ju som ett av de mest upphåsade och efterlängtade spelen på många, många år, med tanke på hur länge man har väntat på det. Men sen ett annat bolag som jag tycker verkligen gör allting rätt just nu är Nintendo. Det var de jag tänkte prata lite grann om. Kanske inte ett bolag som behöver så mycket närmare presentation än Nintendo. De gör ju spel helt enkelt. Apropå det du sa förresten med Casino och Sega. Nintendo har ju, finns en jättebra genomgång från podden Acquire. De pratar ju om Nintendos, det är ju över 100 år gammalt det bolaget, och pratar om hela dess historia. Hur det var en... man från början höll på med spelkort och var väldigt involverad i Yakuza, alltså maffian i Japan, som köpte de här spelkorten till sina kasinon och så vidare. Så väldigt, väldigt intressant. Men idag är det ju framförallt spel man håller på med. Och det stora just nu är ju såklart konsolen Nintendo Switch, som nu börjar få många år på nacken. Men det är väl en av världens, som inte världens mest sålda spelkonsol någonsin. Och man har ju förstås då väldigt mycket populära spel som Zelda och Mario och så vidare. Vi pratar lite mer om djupet, lite mer på djupet om Nintendo avsnitt 149. Sen har vi också följt upp dem flera gånger, bland annat när Tenchin West besökte oss i avsnitt 270. Väl värt att lyssna om på det avsnittet. Han är väldigt, väldigt duktig tycker jag på just när det gäller gaming-sektorn. Och sålla agnarna från vetet. De kom i alla fall med sin senaste rapport. De har brutit räkenskapsår, så det var en Q2 som kom in den 7 november och slog förväntningarna rejält. Samt höjde sin guidance, det var ju också väldigt bullish. Kvartalets siffror, tittar man på det enskilda kvartalet var de dock så där tycker jag. Intäkterna sjunker 4% year over year. Vinsten minskar med nästan 20%. Men tittar man på hela halvåret som rapporteras, så är omsättning upp över 20%. Vinsten ökar också runt 20%. Och Nintendo själv har sett att det här första halvåret är det starkaste halvåret sedan Switchen släpptes. Vilket väl var 2017 om jag inte minns fel. Och guidance höjs drygt 10%. Både vinst och omsättning höjer man 10%. Man tror att det kommer bli ett otroligt starkt år. Och varför det då? Jo, ja, men dels hade man en stor succé med den här Super Mario-filmen som kom. Vilket var kul ju, för den var ju så extremt hånad när man släppte. Det första man släppte i den filmen var ju, informationen var ju att det kommer komma en film och det här är skådisarna. Och då var det liksom Chris Pratt, det var ju Seth Rogen och flera andra som tänkte, vad är det för film de håller på att göra egentligen?
Jack Black!
Jack Black var Bowser.
Jag fattar inte varför folk alltså kolla Lego-filmen, Chris Pratt var väl med där också, och det var ju en stor hit. Så att, om det är någonting man skulle ha synat, är det ju den filmen, för jag förstår inte vad folk klagar på.
Nej, jag vet faktiskt inte, jag minns inte om Chris Pratt med Lego-filmen, så det kan jag inte, kan man kan dementera det, men nej, precis. Det som man borde förstått kanske, och som var tydligt när man såg den, var att de gör ju en väldigt, vad ska man kalla det för, Marvel-film av det. Alltså det känns väldigt modernt liksom, med den typen av humor som är modernt i film idag, och alla de här snabba små inspirerade och ingenting riktigt tas på allvar och så vidare. Men den har i alla fall gått jättebra, men många trodde den skulle floppa och skratta åt den från början. Och det har också drivit en enorm nyförsäljning av spel, vilket är intressant. Det har varit ett enormt super Mario-spel. Och de är ju smarta här, de rullar nu ut den här filmen på alla streamingtjänster, eller alla ska jag inte säga, de rullar ut den på streamingtjänster nu inför julhandeln, vilket lär ju driva ytterligare lite försäljning. Ett exempel bara på det här, vad är det egentligen, hur har det verkligen påverkat? Vi kan till exempel titta på försäljning av Mario Kart 8. Det är ju ett spel som är 6 år gammalt, det släpptes i samband med att Switch lanserades, och det har sålt i över 3 miljoner exemplar bara under det senaste kvartalet. Alltså ett 6 år gammalt spel, och det är så galet, för de säljer fortfarande många av de här spelen till nypris trots att de är gamla. Det tog vi upp senast vi pratade om Nintendo också, att de liksom vägrar sänka priserna på sina spel trots att de blir gamla. Ändå sålde 3 miljoner exemplar. Man kan säga det också, att det är Mario Kart är Nintendos näst mest sålda spel någonsin. Och 3 miljoner exemplar, det är inte något litet, utan det motsvarar 5% av totalt antal sålda ex av det här spelet. Så att 5% ökade man för totala försäljningen av spelet bara för att det kom en ny Super Mario-film.
Det var som vi pratade om för några veckor sedan, att de hade otrolig tur också när de släppte Mario-filmen. För de hade ju i stort sett ingen konkurrens. Det var inga andra släpp när Mario-filmen släpptes. För att det var ju så, liksom hela biobranschen är ju fortfarande liksom påverkad av covid. Så många filmer som har förskjutits eller inte släppts.
Ja, och de stora strejkerna inom filmbranschen.
Stora strejker och så konstigt schema och så. Så att när Mario-filmen släpptes, det fanns ju inget annat att kolla på för i stort sett barnfamiljer. Så att då tog ju de hela marknaden. Och ibland har du också sån tur också. Så att, har du bra film och lite medvind, så är det otroligt attraktivt läge.
Sen har ju Nintendo den unika positionen att de tilltalar så otroligt många målgrupper. De tilltalar ju barn, som du säger, just med att det här är liksom, spelen är ju riktade på sätt och vis till barn. Det är ju liksom inte särskilt våldsamma spel, det är liksom snälla spel. De kan spela hela vägen ner till liksom 4-5-åringar kan ju spela de här spelen utan problem. Men så är det också samma person, alltså samma karaktärer, samma IP som ju var stort för 30 år sedan. Så att även vuxna människor som är uppväxta med Super Mario och så vidare tycker de här filmerna är kul att se och tycker om att spela med spelen. Så vi har ju i princip alla åldrar inom gamers som gillar de här spelen. Och nu vill de upprepa den här succén. De utannonserar nu att de ska göra en Zelda-film också. Att det är på gång. Zelda, också en stor drivare till det här fantastiska kvartalet. Det har ju gått som tåget. De släppte en uppföljare till Breath of the Wild som heter Tears of the Kingdom. Och det har levererat enorma försäljningssiffror. Närmare 20 miljoner enheter sålda under det här halvåret. Och något vi pratade om i avsnitt 149 var ju att Nintendo har väldigt rigorösa kvalitetskontroller. Det är väldigt japanskt, väldigt noggrant med att man släpper inget skräp liksom. Och det sa vi då att, ja visst, man kan se det som att det är ett problem, för de kan ju bromsa in tillväxten. Men långsiktigt tror jag att det är bäddat för succé. För att det här är ett, framförallt trovärdighet ger man ju. För att man tror ju, man vet ju att Nintendo släpper någonting, då är det klart. Det är inte så många andra spel nu för tiden att de släpper spelet fullt med buggar och det är trasigt och det kommer lagas i kommande patcher om man har tur. Så jag tror verkligen att Nintendo är, jag vet inte, det är ett väldigt unikt bolag på så sätt. Och de fortsätter hela tiden innovera, trots att det är samma gamla karaktärer. Man kan ju tro att det är ett bolag som ligger på latsidan, men det är verkligen ny innovation hela tiden. Och det här ser man jättetydligt nu, till exempel på det här The Game Awards. Alltså den här Oscar för spel kan vi väl kalla det för. Som nu ska gå i stapeln i början av december. Nintendo är det enskilda bolag som har flest nomineringar, hela 15 stycken. Och de har faktiskt 2 spel nominerade till Game of the Year. Och det är ganska stort med tanke på att det bara är 6 spel som är nominerade. Och Nintendo står för 2 av dem. Och då handlar det just om Zelda, Tears of the Kingdom. Men också det här nya Super Mario Brothers Wonder som kom nu precis nyligen. Och det är en återgång till 2D Mario. Bara en sån sak, att man kan släppa 2D-spel. Det är dessutom innovativt och fantastiskt bra. Har otroligt bra recensioner. Det är det snabbaste säljande Mario-spelet någonsin, säger man, som redan gått över 4 miljoner ex sålda, trots att det varit ute så kort tid. En liten sidnot förresten bara här, det är ju att Alan Wake 2 också är nominerad till Game of the Year. Och det är lite kul, det är ju finska Remedy som vi talat om tidigare i podden, noterade på finska börsen. En aktie som känns som har gått väldigt, väldigt svagt av ingen anledning alls.
Ja, vi fick, vi var till och med investerade där, fick ta gråtstoppen.
Japp, så var det. Jag tänkte inte ta upp det, men gjorde du det. En hel del nya spel i alla fall på gång inom Nintendo-sfären. Man ligger inte på latsidan. Redan nu på fredag den 17 släpps nya Super Mario RPG, som är rollspelsvarianten av Super Mario. Det har ju tidigare installationer varit väldigt kul. Det kommer även ett Princess Peach-spel. Det kommer ett nytt Mario slash Donkey Kong-spel. Om någon kommer ihåg det så var ju Donkey Kong var ju första spelet där Super Mario var med. Där han då, det var inte han som var... Han var ju den man spelade som, men Donkey Kong var ju liksom den stora bossen och var den som fick ge namn åt spelet. Men nu kommer det en ny liksom variant på det framgent som heter Mario vs Donkey Kong. Kommer en remaster av Paper Mario till GameCube. Och sen förstås är det ju mycket, mycket rykter om ett nytt Switch, att det ska vara på G. Det var ju på tiden då Switch nu har många år på nacken, och det skulle ju driva, var en enorm försäljningstillväxt som Nintendo skulle driva av det. Det här inte komma i år dock, med tanke på att då hade guidance sett väldigt annorlunda ut, tror jag. Nintendo handlas nu till runt P17 på rullande 12. Det är liksom, ja, jag tycker att det kanske känns ganska billigt, eller liksom, ja, lite underrimligt värderat, med tanke på vilket kvalitet det här bolaget upprätthåller. Jag skulle säga att det kanske är P14-15 nu på 2023, men jag har inga jättevälsnickrade prognoser på spelet, eller på Nintendo. Men superintressant, jag äger inga aktier i dagsläget, men om man vill köpa den här, det handlas ju på Tokyo-börsen, men det finns ju en smidig tracker faktiskt på Avanza som följer Nintendos pris. Jag tycker Nintendo känns väldigt, väldigt intressant med tanke på hur de levererar just nu. Men jag äger inga aktier i dagsläget, som sagt.
Ja, absolut, och det känns ju, jag har kikat på det här till och från sen covid-botten, aldrig liksom knäppt av och köpt, men...
Nej, och nu har ju de slagit nytt all-time-high, så det var ju dumt att man gjorde det. Det här känns lite som LVMH i gamingvärlden på något sätt. Det är sån otrolig kvalitet det här.
Ja, men det är också så här att...
Och det blir bara starkare och starkare. De kan bygga temaparker, de kan bygga, göra filmer. Alltså, de breddar ju verkligen sitt universum just nu. Det var väl det vi pratade om, tror jag, i det avsnittet de var med också. Vi jämförde dem väldigt mycket med Disney. Att de håller på att bygga upp en hel värld liksom, av IP-en som är kanske en av de mest lönsamma i världen just nu.
Absolut, men samtidigt sen... det är typ plus minus noll sen 2021. Ja, det kanske är all time high, men inte särskilt mycket. Så det har ju varit nere där och liksom fäktats under 2022 och 2021. Eller blivit nedslaget, fäktas. Jag vet inte vad det fick det ordet ifrån.
Men... Alla momentum traders skulle nog säga att det betyder att det är en breakout nu, Fabian. Det är nu man ska köpa.
Absolut, absolut. Och som du säger, det som är intressant, det har alltid känts väldigt billigt jämfört med sina amerikanska peers. Och det är ju såklart för att det är listat i Japan. Och svårt att få liksom handla på. Men... som du säger, P14, 15, 2023, 2024 känns väldigt billigt för ett kvalitetsbolag som känns som att till skillnad mot många andra gamingbolag som handlar mycket om uppköp, som inte så jättehett nu för tiden, pumpa ut massa spel, så vet de ju vad de håller på med, håller hög kvalitet i sin i sitt bibliotek, går inte ifrån det, har bra pricing power, behöver inte sänka, som du säger. Så känns ju P14, P15 rätt lågt för det här typen av bolag.
Ja, och jag är framförallt som sagt så imponerad över att de lyckas innovera hela tiden och hålla uppe den kvaliteten de gör. Det känns som att man skulle ha slut på Mario-spel den här tiden, men de kommer på nya grejer hela tiden.
Jag tänkte kolla när vi senast pratade om Nintendo. Jag tror det var avsnitt 149. Så det var en halva poddens livstid sen. Så det är ett tag sedan.
Ja, verkligen. Nej, men jätteintressant faktiskt med Nintendo. Och Japan överlag är vi ju intresserade av just nu. Vi har ju pratat om det tidigare i podden, att det känns som en marknad som har blivit allt mer aktieägarvänlig. Men du, jag ser att vi har gått över timsträcket här för dagens podd. Så jag tycker att det börjar bli dags att runda av.
Jag håller med dig.
Och vi kan bara snabbt repetera lite innehavsförteckning här. Både du och jag äger Borr, och vi äger också RakeTech av det som vi pratat om i veckans podd. Oavsett vad vi äger också, så ska det komma åt inget i den här podcasten är rådgivning. Alla åsikter var egna eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Gå jättegärna in och kolla på länken till NordVPN som ligger av sin beskrivningen. Ni får ett bra pris på tjänsten, ni får extra månaders abonnemang helt gratis, och det är dessutom med pengarna tillbaka garanti. Så det är ju klockrent om man vill surfa säkert.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och eucaps@marketmakerspod, och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.